Det här avsnittet presenteras i samarbete med Unibet. Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet. Jag heter Per Granqvist.
Vi hade ju ett Biden-scenario i början av året där Biden, jag kommer inte ihåg exakt vad det var som gjorde att han sprang iväg väldigt högt i odds.
Han var jättekass i alla sammanhang kan man säga.
Ja, han såg inte ut att vinna valet medan han nu är favorit.
En del av mitt jobb är att förutse saker. För att kunna förklara aktuella händelser behöver man ju ha lite framförhållning. Och för att kunna göra det så måste man också ha en uppfattning om vilka saker som kommer att hända. Alltså inte allt saker sker utan förvarning som bekant. Men en del grejer, som vem som vinner ett val eller sannolikheten för att ett handelsavtal ska ske eller vad det nu kan vara. Därför satsar vi alltså på vilka ämnen som kommer bli aktuella längre fram och på vilket sätt. Vi har faktiskt en lista på det här vad vi tror om de 3-6 månader framåt. Vi tror till exempel att när folk funderar på vilka orter som har mest snö för att planera för sportlovet så är det en bra ingång för att prata med folk om hur klimatkrisen får effekt redan här och nu. Och då måste vi ha de förklaringarna färdiga. Jag skulle förstås kunna använda sport som exempel här eftersom det är ett område i samhället där man kanske mest ägnar sig åt vadslagning. Men vi bevakar ju inte sport som bekant, eller förklarar sport på något sätt, för det är saker som händer hela tiden. Någon har vunnit, vi kanske inte behöver mer förklaring just där. Men de sista veckorna har jag funderat mer och mer på det här med vadslagning. Hur sätts odds? Hur funkar allt det där? Vad är liksom fakta kring det här? Vad använder man för data för att göra sina sannolikhetsanalyser? Och vem passar då bättre att förklara hur det här funkar än Andreas Reinblad? Han är själv spelare så han har erfarenhet från det, men han har också jobbat med sportbetting på olika sätt under många år, nu senast på Unibet. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på den här podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Om du inte prenumererar så är sannolikheten att du missar kommande avsnitt nästan 100%. Så gör inte det, utan prenumerera, då får du mycket bättre odds att inte missa något. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Andreas Reinblad. Förklara för mig vad vadslagning är för något.
Ja, det är väl som den här radioreklamen, världens äldsta nöjesindustri, mer eller mindre. Det handlar ju egentligen om att man satsar pengar på ett utfall man tror eller hoppas ska ske. Och sen så finns det ju...
Så grund och botten sannolikhetslära?
Ja, sannolikhetslära. En enkel matematik A-lektion. Och sen finns det ju mycket som spelar in hur man sätter ett odds och vad oddset är och hur det ändras sen.
Men hoppas kan man spela på vad som helst?
Ja, alltså...
Det kan man ju, för du och jag kan bestämma 100 spänn på att den där laget torskar eller 100 spänn på att han inte kommer att bli befordrad på jobbet.
Ja, exakt. Vi kanske inte ska spela på det sista. Vi försöker hålla till ganska positiva utfall egentligen, men...
Och då, så man kan inte, nu kanske inte man kan betta på sin kollega, men ni kör liksom, är det en Unibet policy att det får inte vara det här går åt helvete eller det här laget förlorar eller...
Laget förlorar är okej, men just det här går åt helvete eller någonting som kan vara väldigt känsligt, det försöker vi undvika i den månaden det går. Det ska ju vara positiva utfall. Det ska
man kan liksom inte spela på att en domare i högsta domstolen skulle dö för att ta ett
Nej, det kan man inte. Inte hos oss. Det finns säkert andra som vill erbjuda sådana spel. Tidigare i år hade vi spel på om Brad Pitt och Angelina, nej, vad heter hon? Jennifer Aniston. Om de skulle tillkänna i giftermål eller om de skulle synas tillsammans på middag. Det fanns lite olika ord. Så jag tror att om de skulle gifta sig så tror jag man fick 50 gånger pengarna. Mm. Så det är väl, ja.
Ja, men det är väl ändå positivt. Det kan man ju ändå liksom hoppas lite på. Men alltså, grund och botten då. Vi har ju, alltså hur ska vi förklara? För sen finns det också de här oddsen. Vi har, om vi tar krona och klave, det är 50-50 utfall. Mm. Och då får jag 2 gånger pengarna.
Exakt. Det hade du ju fått om du gjorde det, att vi vill göra det som en ploj-grej, ja. Att du och jag ska slå vad här. Då hade det varit rättvist med 2 gånger pengarna. Men sen är det ju... Vi säkrar ju en marginal i det vi erbjuder. Så att jag kanske hade gett dig 1,90 då, gånger pengarna. Så att på en 10 så hade du fått tillbaka 9 kronor.
Det finns 3 sätt att sätta odds som jag fattat. Det är decimal, det är fraktioner och det är amerikanska.
Exakt.
Ska vi gå igenom dem?
Jag tror inte vi behöver gå igenom dem i detalj, utan jag tror att det är väldigt lokalt just kring hur kunder vill se sina odds. I Sverige så är vi väldigt vana vid just decimal, 1,5 gånger pengarna. Medan i USA då, så kör de någonting som heter Americans. Den vågar jag inte ens gå in på och förklara.
Ja, den är faktiskt då superstökig. Men fraktioner är då helt enkelt en på 13 eller en på 3 eller något sånt.
Exakt, och det har de ju ofta i England som de ser. Men där bör man också se en introduktion av decimalform i oddsen också.
Men ja, de har ju pratat om att gå över till metern i under många år som helst, men det har ju aldrig hänt. Så att jag bettar emot där faktiskt. Men det innebär att, om vi då tar krona och klav exempel, det innebär att när oddsen för ett utfall ökar så måste det då minska för det andra oddsen.
Nej, men just kronan i klaven, du kan inte erbjuda över 100%, för att helt plötsligt då så är ju kunden, kan ju spela på två utfall och göra vinst på en av dem. Och i mer eller mindre gå plus hur man än spelar.
Nej, men precis. Det är också rimligt, för att om jag ska spela på utfall 1 eller utfall 2 så kan jag inte få... Summan måste vara 100, annars hade ni förlorat.
Exakt, det måste vara mindre än 100. Annars så får du den här arbitrage-situationen att du kan spela på två utfall och tjäna pengar ändå såklart. Och det är ju folk som försörjer sig på sånt här. Att leta arbitrage på olika sajter såklart. Och när de kan spela på ett utfall hos oss, på en etta och på en tvåa, kan de få högre odds än vad vi har. Och helt plötsligt så gör de pengar vad de än spelar på.
Det där var ju lurigt, får man säga. Eller som fiffigt. Det jag tänker på är som, det kanske inte riktigt relativt, men jag tänker som att vi kallar klassiska poolspel. Men det är någonting annat, var att man går in i en pott och sen så fördelas potten med alla som har rätt.
Exakt.
Det är inte valslagning då?
Nej, alltså vi erbjuder ju bara fast odds idag på Unibet. Däremot så är det många svenskar som är väldigt intresserade och spelar på poolspelen, och vi har ju Stryktipset och
V75 och liknande.
Ja. Exakt, där folk spelar in i en pool och sen så distribueras den ut då till de olika vinsterna.
Alltså en grej jag funderar på är så här, vad är ett bra odds? Kan man ens definiera det?
Ja, alltså där kan du nog sätta in som en kund, och jag tror det viktigaste som kund eller som spelare är att hitta någon egen sannolikhet på vad det utfallet, vad det innebär egentligen. Och sen då får du leta odds beroende på det. Så skulle du säga att du tycker att Trump har 50% chans att vinna valet i USA och någon erbjuder 3 gånger pengarna på det, så har du ju ett ganska fint värde på det. Då är det ju någon som inte tycker som dig som har satt det här oddset. Och ditt odds som du har sagt är egentligen 2 gånger pengarna. Så att allting över det tycker du är ett bra odds.
Så man vill leta efter ett lägre odds än vad man betalar för? Alltså man gör det, alltså jag tror att sannolikheten är högre än vad
oddset säger.
Oddset säger jag, precis. Exakt. Men då kräver det också att datan bakom är ganska robust.
Ja, och det är väl det som är intressant just med valet. Om man jämför mot en fotbollsmatch eller något liknande, där är ju mycket, är ju väldigt mycket automatiserat idag, och algoritmer såklart kring att prissätta en fotbollsmatch i Premier League. Och det finns data i realtid som supportar vilken oddsättare som helst. Och skulle kunna säga att säkert en oddsättare idag som kan monitorera flera matcher samtidigt. Medan just när det kommer till valet så är det ju väldigt mycket att följa opinionen. Och vart pengarna går in på.
Men om vi börjar med det lätta då, som att sätta odds för en Premier League-match. Ja. Vad kan det vara för data man plockar in? Låt oss säga att vi har Barcelona, Real Madrid som är de enda spanska lag jag kan. Men i alla fall, jag tar dem för verkligt begåvad.
Ja.
Eller insatt i alla fall. Vad är det för data då vi kan utgå från där? Vad är det för någonting ni hämtar upp?
Det man verkligen tittar på, det är ju formen hos de olika lagen. Inbördesmöten, motivationen, vad som finns. Spelarna, vilken laguppställning har man. Och sen så paketerar man ihop de här olika...
Men vem sitter och samlar in den datan?
Ja, vem som sitter, det är ju...
Ett sånt fotbollsförbund någonstans?
Ja, det finns ju mängder av bra bolag runt om i världen som är verkligen experter på att samla in datan och sälja den vidare till företag som sätter de här oddsen. Och de här företagen har ju såklart då byggt upp ett robust system under de här 15-20 åren.
Och så sitter figurer på liksom läktarna på träningar och kollar och matar in i något som sen går in i system och som går in i ett mål. Och sen som
ja, kanske inte riktigt träningar, men just matcherna, när matcherna börjar så sitter ju folk på arenorna och samlar in datan liksom vad som pågår. Jag menar, oddset före match behöver ju inte reflektera hur matchen utspelas, och sen så kommer det ju kanske ske ett mål, ett rött kort. Ett lag kanske har en riktigt bra momentum och verkligen trycker på för ett mål. Eller...
Men hur långt kan man spela till slutminuten?
Ja, jag skulle säga att några sekunder innan slutsignalen går så kan du nästan lägga ett spel.
Men så det innebär det ju att, ja, det är klart att det står 4-1 till det ena laget, och i sannolikheten att det andra vinner är jätteliten.
Exakt, och då får du ju väldigt höga odds på den biten.
Men om jag har spelat på den här matchen för ett år sedan, det är fortfarande det som gäller när jag lämnar in mina pengar.
Exakt. Det är det som kallas de här fasta oddsen. Vi hade ju ett Biden-scenario i början av året där Biden, jag kommer inte ihåg exakt vad det var som gjorde att han sprang iväg väldigt högt i odds.
Han var jättekass i alla sammanhang kan man säga.
Ja, han såg inte ut att vinna valet medan han nu är favorit. Så spelade hos oss och det var några kunder som lyckades fånga det oddset, men vi hade upp Biden på 41 gånger pengarna tror jag i januari. Och idag står han ju i 1,80 tror jag, 1,75 till och med. Men då får du ju det oddset du spelade för i januari såklart. Mm. Så 41 gånger pengarna.
Ja, det var någon som gör det. Precis. Och nu, ju närmare valet man kommer, ju mer fluktuerar det här förstås. Liksom. Men då är det jättemycket data, men om man ska då förutspå en fotbollsmatch i coronatider som dessa, finns det då historiskt sett att man kan väga in att här spelar de ju utan en publik som hejar på dem?
Mm. Det har ju varit många sådana omställningar under årens gång som har ändrat regeln i spelet, vi har haft VAR, nu har vi utan publik och hur påverkar det en fotbollsmatch? Blir det mer mål? Blir det mindre mål på grund av VAR? Straffarna var ett bra exempel för det introducerades ju inför VM 2018. Då var det nog inte många som hade tänkt riktigt hur mycket det skulle påverka. Och det är klart att då hittar ju bra spelare de här värdena i spelen att då kanske du fick 3,50 på att det skulle bli en straff. Men helt plötsligt så när all data börjar samlas in så helt plötsligt så ser man men den här sannolikheten är faktiskt högre just nu. Då måste vi ju sänka de här oddsen från början. Mycket så fungerar det ju.
Men nu säger du de här oddsen. Hur många grejer kan man spela på per match?
Väldigt olika. Tittar du på lägre divisioner så är det ju oftast att man kan spela på vem som vinner matchen och sen på andra marknader. Men tittar du på en Champions League-final eller en VM-final så finns det ju mer eller mindre 800-900 spelerbjudanden per match som du egentligen kan spela på.
vad kan det vara? Alltså, är det då... Sagt några om det är det om man får röda kort, det är lite hur många skott mot mål eller hur, det måste bli väldigt så granulärt.
Ja, exakt. Och många skalas ju ner beroende på hur du sätter huvudmarknaderna såklart. Men jag tycker just
för de här små oddsen måste gå ihop den här övergripande idén om att vi tror att Madrid vinner.
Ja, exakt. Och likadant sätter du hur många hörner det kommer bli under en match, så kommer du skala ner kanske på hur många hörner blir det första halvlek, andra halvlek, hur många mål blir det, vem kommer vinna. Så att det är ju...
Men spelar någon på många hörnor och det blir andra halvlek?
Ja, verkligen. Och speciellt vem som får nästa hörna, hur många hörner ett lag kommer få och liknande. Nu i Allsvenskan med vårt partnerskap eller sponsorskap med Allsvenskan så har vi också tagit fram vilken spelare som kommer springa snabbast. Hur många meter eller vem av de två som kommer löpa mest under matchen och vem som kommer ha flest skott på mål. Så, att så länge det finns data så är det ju som att säga, enkelt, för att det är inte enkelt. Men man kan ju egentligen spela på allting. Det är väl det jag har sagt, så länge det finns ett utfall.
Ja, helt matt att tänka på att någon sitter och spelar på det här, men det är kanske för att jag är kompakt och intresserad av det. Samtidigt så kan jag liksom, något i mig, jag var volontär, jag jobbat med som volontär en massa sportevenemang för jag tycker själva grejen runt omkring är kul. Och då minns jag att jag satt på US Open, det här måste vara 97 eller något sådant på... Flushing Meadows stadion och i det området, det heter Arthur Ashe Stadium i New York, och där satt man någonstans, kulvert någonstans, och jag vet inte riktigt vad jag höll på med, något admin-trist. Men då satt vi mycket på internetet som var fränt och tittade i liksom databasen som då de hade och där man kunde se liksom, just det, så här kan det vara. Andreas Vinciguerra var stor och fränt då liksom, så han, ja men under de här gången här, så just det var hardcourt och det var grus och liksom, jag kan tänka mig att det är ju den där känslan av att fan, jag har fattat något här som
ingen annan har fattat.
Ingen annan har fattat. Och då ska jag betta på det. Liksom. Men det är ju... Alltså också vadslagningsgrejer handlar ju om liksom hur... Alltså man kan betta på vad som helst, men då kan man också betta på politiska val och utfallet i det. Fast inte överallt, va? Eller?
Nej, inte överallt.
Eller i landet som har val, där kan man inte betta på det. Så det är.
Ja, hur ska man förklara detta på ett bra sätt? Men till exempel i USA så har de ju en reglering som säger att man inte får erbjuda vissa typer av spel och på vissa sporter eller evenemang. Man får inte spela på, är du i New Jersey så får du inte spela på New Jersey och liknande. Så oftast är det ju staten eller regulatorn som reglerar vad man får spela på.
Alltså Sverige. Deras antingen delstatliga eller federala spelkommission då?
Ja, exakt.
För det är de som håller er i örat.
Exakt. Så, ja. Så idag så får vi inte erbjuda politiska spel i USA för våra amerikanska kunder. Men i Sverige får vi erbjuda spel på det svenska valet, såklart. Och det är ju någonting vi har sett intresset öka för ju mer vi har erbjudit det. Om man jämför med 10 år sedan tillbaka så tror jag verkligen man har sett intresset för valet bli mer och mer när det kommer till spel också. Och man ser ju ofta i tvn, Nyhetsmorgon eller om det är morgonsoffan, så brukar de ju faktiskt ofta reflektera till hur spelbolagen har satt oddsen för att ett parti ska vinna eller få ett x antal röster.
Just det, och det intressanta här är väl då, ska vi säga, så att det skiljer sig från opinionsundersökningarna.
Ja, det har väl inte varit helt pricksäkert.
Men hur ska vi förstå det att det skiljer sig? För man tänker att det här bara handlar om att någonting man tror.
Mm. I grund och botten så är det ju några personer som samlar in data eller information och sätter ett odds på baserat på vad de tror. Och sen så är det väl såklart så att pengar eller satsningar på de här kandidaterna eller partier eller vad det nu kan vara styr ju också oddset. För det är ju en riskhantering i det hela såklart också. Och hur mycket risk man vill ta på att ett utfall sker. Så att det kan ju också sänka eller höja odds och göra så att det inte alls stämmer med sannolikheten egentligen.
Ja, för det är ju lite intressant. I avsnitt 3 av den här podden så pratade jag med professor Henrik Ekengren Oskarsson om opinionsundersökningarnas trovärdighet. Och han var ju ganska så krass att det där kan man skita i. För att det är ju intention att göra någonting om 18 månader eller vad det kan vara. Liksom. Och det kan ju vem som helst säga.
Mm.
Men att när man spelar på saker så är det ju, då har man ju någon i alla fall satsat pengar på något. Mm. Sen innebär det ju inte då därmed att det är någonting som de tror.
Nej,
utan man
exakt.
Kan ju spela på vad man tror om opinionen.
Exakt.
Så båda är ju lite meta.
Nej, men jag pratade lite med just den gruppen av personer som har satt oddsen för valet på USA. Och jag menar,
hur många kollegor har du som sitter och ugglar med sånt?
Ja, tyvärr har inte någon som sitter och ugglar direkt med sånt. Utan vi jobbar ju med massa olika partners som tar fram de här oddsen till våran sajt såklart. Och just när det kommer till politiken så är det ju, det finns ju en stor marknad ute som i vilken marknad som helst. Att, det finns ju mängder med spelbolag runt om i världen. Så att du kan ju inte heller sticka ut med ett odds för mycket. Utan då exponerar du dig till ganska mycket eller pengar eller satsningar som kan komma. Så att det, huvudsaken ligger ju rätt jämn med marknaden. Och sen är det klart att du kan finna odds som skiljer sig från spelbolag till spelbolag. Men på något sätt så finns det ju marknad, köp- och säljmarknad, där det bestäms ett pris.
Men i grund och botten är det samma typ av data, även om kanske inte strukturerat på samma sätt som en fotbollsmatch. Men det är någon som funderar på hur ser kandidat A ut idag.
Exakt.
Hur ser utspelen ut? Vad pratas det om? Och så försöker man få ner det till något.
Exakt. Och det är lite så här, valet sker ju inte nu utan det sker ju senare. Så att även om någon vinner en debatt ikväll så kanske inte det influerar oddset så mycket på vem som kommer vinna i slutändan ändå. För oddsen är ju vem som vinner eller vem som blir president. Och inte vem som vinner debatten.
Just det. För inom politik har ni inte tillgång till data på samma sätt. Där har man ju valmyndigheten sett så här gick det så här. Men sen är det väl ingen som lite håller reda på hur det gick förra debatten i Agenda och när Jimmy mötte Annie eller sådär.
Just politiken blir ju väldigt mycket kring information som sprids eller som finns på sociala medier eller där folk har gjort undersökningar som ger kanske en bas till att sätta ett odds eller en sannolikhet. Och opinioner är väl ett bra mätverktyg för om man ligger okej.
Mm.
Och sen tror jag att majoriteten av spelbolag låg väldigt fel på Trump senast. Det var ingen som höll han som favorit utan Hillary var ju mer eller mindre klar. Jag tror till och med det var vissa bolag som betalade ut henne att hon hade vunnit att hon skulle vara nästa president.
Så det är big mistake.
Ja, exakt. Men det är just det. Det är sannolikheten. Det betyder ju inte att det faktiskt händer.
Nej, men så blir det också den där kampen om data. Ja, det finns på internet någonstans något klipp där jag står i Nyhetsmorgon eller något sånt. Någon vecka innan och meddelar att det är nog ändå Trump som vinner. Därför att jag har gjort en sån här filterbok om filterbubblor och så hade jag börjat manipulera Twitters algoritmer. Som man lätt gör. Och då så hade jag skapat en bubbla som var bara för republikanska röster och en som var bara för demokratiska röster. För man kan ju få algoritmen för att slå mer av samma sak helt enkelt. Så gjorde jag det. Och sen så jämförde jag helt enkelt tonläge och ämne och sånt i respektive bubbla med den totala debatten. Så jag hade också en tredje bubbla som var som totala debatten. Och då kunde jag se att den totala debatten var liknande väldigt mycket den republikanska. där ju ingenting handlar om sakfrågor. Medan alla som höll på Hillary pratar ju alltid om sakfrågor. Med andra, om debatten inte handlar om sakfrågor så kan inte hon som driver sakfrågor vinna. Och därför så sa jag att jag trodde att liksom Trump skulle vinna då någon vecka innan. Men samtidigt så kan man se på den här filmen hur jag står som, eller, som, och krånglar mig som en mask på en krok. För att jag tycker så här, alltså min data säger ju, men jag tror inte. Eller något sånt, så jag liksom. Men det var ju intressant att ändå förstå.
Exakt. Där har du ju passat perfekt som en oddsättare att kunna gå in och springa in där på kontoret och säga det. Alltså jag har det. Vi höjer oddset på Hillary. Trump kommer vinna. Folk kommer satsa pengar på Hillary Clinton här. Och vi sticker ut från mängden och attraherar de kunderna som verkligen tror att Hillary kommer vinna. Och jag tror väldigt mycket sånt.
Alltså, jag gör en notis här nu till framtida val.
Om ja, detta. Exakt. Ja, men jag tror just det så som du tänkte där. Det är ju så många av våra spelare tänker. När de tittar på data eller om de spelar på sitt favoritlag eller om det är en hockeymatch eller en fotbollsmatch så tror jag många verkligen tänker så. Och det är väl så vi vill att våra kunder tänker också. Det är ju att de vill ju slå oddsen såklart. De vill ju ha ett bättre odds än vad de tror att sannolikheten är för det utfallet att ske.
Får man inte ha tänkt till innan när man egentligen är en ganska dålig spelare?
Ja, jag är nog en ganska dålig spelare faktiskt. Mm. Jag gillar höga odds.
För att det är coolt.
För att det är coolt. Nej, exakt. När de sitter, då sitter de. Det är väl lite, jag spelar eller bettar för att jag tycker att det är kul och för att jag har en passion kring det. Och sen så kanske man borde använda hjärnan mer ibland. Men det finns ju jättemånga ute på nätet som man kan följa och lära sig väldigt mycket av när det kommer till sådana bitar såklart.
Och då på nätet, pratar vi Twitter då?
Ja, Twitter tycker jag finns en otrolig uppsjö av duktiga spelare.
Vad är för ett hashtag man följer då?
Eller, ja, du,
vad är det för hashtag? Betting Twitter?
Ja, betting Twitter, det är en riktigt bra skara av människor. Alltså. Men många som delar med sig sina tips och tankar. Och många bloggar som skriver om det och tankar kring matcher och poddar. Spelpodden finns det med två, eller en riktigt gammal, nu kommer han slå mig nästa gång jag ser han, men en gammal oddsättare som har jobbat väldigt länge inom oddsättning som är otroligt duktig liksom på att hitta värde i odds och liknande. Daniel Olenklint heter han. De kan dela ett perspektiv och de har bra koll på vad de spelar på.
Mm. Men om vi tittar på hur många spelar på val då? Alltså om vi tittar på hur mycket pengar omsatte ni 2016 och kan vi jämföra det med någonting annat? Ja. Är det liksom som en allsvensk match eller vad är det liksom?
Jag tror verkligen, och det kanske är att vi är ett av de bättre bolagen på att just positionera valet som någonting att spela på och sånt där. Men jag tror just i Sverige så är ju valet eller politik generellt otroligt populärt. Det märker man ju överallt egentligen. Senast vi hade val i USA så kan man väl jämföra det mer eller mindre med en större fotbollsmatch i Champions League-final och liknande. Sen vad det betyder exakta siffror, det får jag nog hålla för mig själv, men det är otroligt populärt. Och just att kanske inte vårt vanliga kundsegment som spelar på just sport som spelar på val.
Men då googlar jag här och får reda på att om du säger att det är lika mycket som en Champions League-final så var det Real Madrid mot Atletico i Milano. Det fattar man att det är en ganska stort spel på det då.
Ja, exakt. Men det som du får i åtanke också är att matchen är på en dag eller en kväll medan ett val kanske vi har haft de här oddsen uppe under 1-2 år redan. Och sen så...
När bettar man?
Ju närmare valet man kommer såklart. Så är det alltid, så är det när det kommer till sport också egentligen, att majoriteten av omsättning sker ju närmare eventet börjar.
Men det fattar vi, men hur nära? Är det liksom dagar eller är det timmar? Eller vad?
Ja, valet har jag faktiskt dålig koll på exakt när det sker. Men jag kan säga på valdagen så skulle jag säga att majoriteten av omsättningen sker. Och likadant på en fotbollsmatch så har du nästan så att säga, 80% av omsättningen sker egentligen 4 timmar innan match. Och det är just det att informationen börjar flöda då. Vem spelar inte, vad är formen, regnar det ute idag, snöar det i London. Det är sånt som kan påverka.
Just det. Ja, just det. Ju mer information man får, ju mer tycker man att ja, det här, nej, Ronaldo han tår inte kyla, så därför kommer det att gå kast för honom idag eller vad det kan vara.
Ja, exakt. Och jag tror folk som håller på med trav, nu är inte jag det själv så mycket, utan blir väl något spel någon gång ibland, men där är det verkligen så här. Har hästen skor på sig? Hur ser den ut på värmningen? De står och klockar
just det,
hästarna
värmning, nere. Ja, jag är uppvuxen med som mina föräldrar hade travhästar ett tag. Jag hade toppat några pengar i någon travhäst. Så då skulle man hänga i närmaste travbanan var väl Halmstad. Det var alltid ett tjat om att vi måste hinna se värmningen.
Ja, exakt. Och det, så är det med sport också. Liksom. Vem har mest information? Och sen är det, vi kan inte säga så här att man har gjort ett bra eller dåligt odds. Ja, det kan man väl göra på en match egentligen. Men huvudsaken är ju att vi som bolag, det är ju att leverera en marginal under en längre period egentligen. Mm. Så att ibland vinner vi, ibland förlorar vi. Men i långa loppet så har man ju någon marginal som man pratar om såklart.
Mm. Apropå det här med spel, Twitter. Vi kanske ska ta det istället för att prata om böcker eller filmer eller sånt, utan prata om tre Twitterkonton som inspirerar dig och som du tycker är bra att ska följa.
Ja, jag tror just mängden av content finns ju verkligen ute på nätet när det kommer till det här. Och Betting Twitter är bra källa att hitta bra spel. Och då har Niklas Borg som är väldigt flitig i sociala medier och bra koll på spel. Sen har du ju även vår grundare, Anders Ström såklart, som grundade Unibet 97, som håller på mycket med trav och liknande. Och ett tredje konto är Domejen som är en före detta oddsättare och väldigt kunnig sådan på Twitter också. Ställ verkligen frågor till dem. De är otroligt duktiga på vad de gör och verkligen hittar spel och spelvärlden. Och så ja, det är värt att följa dem. De är en inspirationskälla i den här industrin när man kollar på svenska.
Tre bra konton som vi tar och håller upp telefonen och följer. Och vi vill lära oss lite mer om just betting Twitter och kanske förstå mer om vadslagning så här till vardags. Tack snälla för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket för att du fick komma.
Det där var alltså Andreas Reinblad från Unibet. Och vem tror du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet? Tipsa om med hjälp av knappen i appen. Det tar typ 3 sekunder och så gör du någon annan glad för att du tänker på det. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller Acast får du gärna ge oss betyg. Helst bara höga betyg förstås. För det hjälper ännu fler att hitta hit. Hashtag i sociala medier är för övrigt Perspektivpodden. Producent för Perspektiv idag är Jens Backer och också han som fixat med ljudet. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är alltså en podd från Vad vi vet. Och vill du ha faktabaserad förklaring av aktuella ämnen varenda dag, följ då Vad vi vet på Insta eller Facebook eller LinkedIn eller sådär. Där vi heter just Vad vi vet. Det är bara att söka så hittar du det med stor sannolikhet. Dessutom extra tack till Unibet som gjort det här avsnittet möjligt. Tack för att du lyssnat idag. Vi hörs snart igen.